För 2 veckor sedan, när vi släppte förra avsnittet, så var det på årsdagen 11 år sedan vi startade den här podden, Obiter Dictum. Men vi hade inte en tanke på det då och missade att nämna det. Så jag tänker att vi nu istället får fira att avsnitt 283, 11 år och 14 dagar efter den stapplande starten, nu är dags att släppas. Och vi som satt här då och vi som sitter här nu är jag, som heter Billy Rimgard, och han som hatar jubileum, Tobias Nordström.
Det är jag det. Mm. Vad heter det? Spännande då, så tog 11 år, eller ja, det har säkert skett fler gånger innan, men att årsdagen var på en fredag.
Ja, precis. Jag bara noterade. Jag noterade det. Och tänkte att det ändå, jag känner ju ändå så här, jag är inte så mycket för jubileum per se, men det är ändå någon form av milestone. En liten bedrift ändå, varje årsdag känner jag, att vi fortfarande pallar.
Ja gud ja, men jag är också så här, jag tror att det här med att jag inte liksom tänker så mycket på jubileet är att jag också har ett, det här var kanske vi inne på förut, men jag har enormt dålig koll på när år saker sker i förhållande till vilket år det är. Alltså jag kan liksom konstruera ett narrativ om vad som har hänt i mitt liv de senaste 10 åren, men om någonting pekas ut som ska ha hänt de senaste 10 åren, så kan jag omöjligen säga vilket år det är på rak arm. Jag kan inte ens säga vilket år jag tog studenten på rak arm, till exempel.
Mm. Nej, men det tycker jag är ett skäl gott, så gott som något att inte bry sig så mycket.
En sak som hände här i veckan som fick mig att tänka tillbaka lite grann, inte då 10 år tillbaka i tiden, men 1 år tillbaka i tiden, var att det var 1 april. Mm. Och jag hade liksom sen i princip glömt av att det här med att skämta om saker på 1 april var en grej, för att under förra året så var det ju som att så här, det var någon slags tyst överenskommelse att man inte liksom ägnade sig åt den grejen riktigt, för att det pågick en pandemi. Det var liksom svårt med information som det var. Nu pågår ju pandemin fortfarande, men nu skiter man i det och har bränt på som fan med aprilskämten här i veckan då. Och några som liksom har gått och längtat efter det här är Volkswagen. Har du hört om det här?
Nej, berätta.
Man kan säga att Volkswagen fuckade upp lite grann och sköt ut sitt aprilskämt en dag för tidigt. Och aprilskämtet var då att Volkswagen skulle byta namn till Volkswagen och att man då skulle helt enkelt rikta om sin produktion mot att göra elbilar istället. Och det här är ju liksom en så här, ett besked som... Ja, ganska, det är liksom inte, man har hört om mer far-fetched aprilskämt än att ett av världens största biltillverkare skulle rikta om och börja köra en ny riktning liksom på det här sättet.
Det är nästan som ett hån mot så här, miljön. Så här, ja. Skoja bara. Nu ska vi ska bli eldrivna. Nähä, det ska vi inte alls.
Så de körde ut en fejkad pressrelease om det här och sen när de berättade att det här var ett skämt så dök ju aktiekursen med 3,7% direkt.
Ja.
Så det blev även liksom kostsamt för aktieägarna i slutändan. Så man ska tänka på det med 1 april, att allting har konsekvenser.
Men har inte liksom... Nu är jag så himla dålig på det där, men var det inte snack för några år sedan kring att just så här, kring fake news och allt sånt där, att så här, medierna har en... har ett ansvar att inte hålla på aprilskämta och köra ut liksom tramsartiklar nu. Alltså, i och med att medieklimatet har ändå förändrats. Ett aprilskämt 2021 är inte samma sak som ett aprilskämt 2001.
Nej, så är det. Och det har, alltså, min allmänna magkänsla är att det har väl lugnat ner sig de senaste 5 åren med aprilskämten i media. Men nu, företagen brassar ju på ändå. Jag såg även att Discord skojade på sin YouTube-sida om att de la upp ett videoklipp om att de ska inleda ett samarbete med Microsoft. Och det har ju då gått rykten om att Microsoft försöker köpa Discord de senaste veckorna. Så då la de ut ett klipp då som hette att som titeln avslöjade att de skulle börja samarbeta med Microsoft, men sen var det bara en Rickroll-video.
Men det är liksom så här, ja, jo, men det är fortfarande så nära. Men jag tänker om vi hade så här kört 1 april-skämtet så här, Nej, vi ändrar. Vi kommer bara komma ut med ett avsnitt i månaden nu. Inte varannan vecka. Det är inte jättekul. Eller ja. Liksom, om man ska göra...
Nej.
Det är så jävla berst. Jag hatar att bli skämt. Det fanns sämst. Alltså, vad är grejen? Ja.
Nej. Problemet är ju att de blir liksom aldrig tillräckligt farliga för att bli roliga på ett sätt. Alltså, ja, nej, det är en svår konstform som liksom så här, udden tas av att det är för allt för tydligt och för lite på spel på något sätt. Förutom då när det kommer till Volkswagens aktiekurser tydligen.
Framförallt så finns det ju också nu en prankkultur som pågår 365 dagar om året på TikTok och YouTube. Sant. Så varför liksom, ja, jag vet inte, det känns som det dammigaste liksom vi gör. Det känns dammigare än de här dammiga högtiderna kring liksom, ja, gamla kristna händelser. Pingst typ.
Ja, kanske. Vi hade ju en omröstning inför det här avsnittet om huruvida vi skulle prata om The Snyder Cut, alltså Zack Snyders version av The Justice League som släpptes nyligen. Och vissa av oss, eller vissa lyssnare påpekade ju så här: är ni medvetna om hur ironiskt det blir att ni ber fansen bestämma om, eller lyssnarna bestämma om en grej som tittarna har bestämt i det här fallet? Och det är väl klart att vi var medvetna om det. Men jag tänker att så här, nu gör vi då tvärtom här.
Det är klart vi var medvetna om det, säger du, självklart. Jag
föreslog det ju som ett skämt, alltså inte att vi inte skulle göra, men som ett skämt på just faktumet att vi skulle låta några andra bestämma någonting åt oss, så att säga.
Just det, nu när du säger det så kommer jag ihåg det. Jag kanske var lite utzonad och tittade i mina papper precis när du sa det då. För att när jag fick mejlet så var det så här: ah, coolt, tänkte jag. Men ja. det är fördelen med att vara lite guldfisk, att så här, man blir ändå glatt överraskad. Väldigt ofta.
Ja. Den här omröstningen blev ju klart nej i alla fall, att vi inte skulle snacka om The Snyder Cut. Och då för att vända på steken då, så kommer jag att prata om det Snyder Cut ändå nu, så att ni blir riktigt missnöjda med det. Det är liksom antitesen till att som fan få den alternativa klippningen av en film man vill ha, så får ni istället samtalet ni bad om att inte få. Nej, men jag ska inte gå jättedjupt in, men en sak slog mig ändå, eller två saker slog mig som handlade om en och samma sak när jag tittade på The Snyder Cut. Joss Whedons version av The Justice League klockade in på ungefär 2 timmar. Zack Snyders version klockade in på över 4 timmar. Och det här fick mig att reflektera över 2 saker. Dels att folk som skriver manus i Hollywood försöker för mycket. För det stora problemet är inte att Zack Snyders version är 4 timmar. Det stora problemet är att Zack Snyders version på 4 timmar får historien att funka mycket bättre än Joss Whedons version på 2 timmar. Och det är ju för att Joss Whedon fick ju utgå från massa filmat material till en film som skulle vara mycket längre, och antagligen skulle liksom... 4 timmar är nog ganska rimligt för allting som ska hända i det här manuset, om man ska ha så här många karaktärer, så här många storylines och den här händelseutvecklingen som finns. Men det hade ju inte en studio gått med på i vanliga fall. Alltså om Zack Snyder hade fått sitta i klippningen med den version som skulle gå upp på bio, så hade han kanske fått lov att klippa ner den till kanske 3 timmar åtminstone. För att en studio skulle säga okej då. Men det jag menar är att så här, filmen är liksom inte skriven för att vara en 2-timmars film. Och det känns som att det här är någonting som många manusförfattare gör när det kommer till den här typen av stora, hypade... vad ska vi säga, karusellfilmer som ska liksom vara en god ride för publiken. Att man belamrar handlingen med alldeles för mycket, och sen tänker man att men vi kan korta lite här och var. Men problemet är att sen när de börjar korta lite här och var, så är det saker som inte liksom funkar alls lika bra längre. Ja, det var det ena. Och sen det andra var, och det hänger ihop lite grann också med längden, att det man ser, alltså mycket är ju detsamma som det var i 2-timmarsversionen. Men saker pågår lite längre. Samtal pågår lite längre mellan karaktärer. Och liksom händelser visas i några sekunder mer här och några sekunder mer där, och till slut så har filmen blivit dubbelt så lång. Men en sak som, en effekt av det som är positiv, som är någonting som känns som att ha gått lite förlorad i film och till viss del även tv-serier de senaste 10 åren, är att det är en del så här replikskiften om saker som inte har någonting med handlingen att göra i Zack Snyders version, som inte är med i Joss Whedons version. Och det där är så jävla viktigt, tänkte jag på när jag såg det här, att man måste låta en värld, även i filmens värld, kännas som en riktig värld. Till exempel finns det en scen, den är inte jättebra den scenen, men det är en scen mellan Wonder Woman och Alfred där de diskuterar att koka te. Och det har liksom ingenting med det pågående hotet mot mänskligheten som filmen kretsar runt att göra överhuvudtaget. Det är ingenting med att någon är död att göra. Eller, alltså, det är bara två personer som pratar om hur man ska koka te på bästa sätt. Men det gör också att filmen känns mer på riktigt. Och det här är något som ofta tycker svenska manusförfattare är ganska dåliga på. När man skriver dialog, vi pratade om det här med rederiet, kaffe. Att de, vad heter det, den superkatten med karaktärer hela tiden frågar om den andra vill ha kaffe. Det är en jätteliten grej, men det gör ändå någonting med att en scen känns som att den finns i verkligheten på ett plan. Och det där är, alltså jag tänker att Tarantino har liksom tagit det där till sitt absurdum på något sätt, med långa, långa diskussioner om saker som inte har med handlingen att göra överhuvudtaget. Men det adderar alltid någonting. Håller du med mig?
Ja, definitivt. Och det, just, jag har ett par takes här. Just nu greppar jag förtvivlat efter ett... det var ju när vi pratade om Noir 2021, en bok jag läste nyligen som jag inte kommer ihåg vad den hette. När jag pratade om den här i podden, jag vet inte om jag pratade om just det i podden, men det som var noterbart där var att det var dialoger som pågick vid middagsbord och sånt som liksom var sida upp och sida ner, och man tänkte vart den är på väg. Men sen i slutändan så var de faktiskt på väg någonstans, att man lät det där ta tid. Det var inte bara den här expositionsdialogen där man bara får exakt den faktan man behöver för att ta sig vidare, utan den var liksom inbakad i den här större middagssittningen på något vis. Och det är lite en konst som har gått förlorad, tycker jag. Det finns ju, just det här med längd är ett problem. Det finns ju en sån klassisk citat från någon sån här författares brevväxling, och jag kommer inte ihåg vem författaren var, men avslutningsmeningen, så ber han om ursäkt och skriver: om jag hade haft mer tid på mig skulle jag ha fått ett kortare brev. Och det är liksom ett så underbart citat, därför att göra långt är ju, alltså har man ska man göra långt, det kan egentligen vem som helst, så om man ska vara lite generaliserande. Att göra kort och kärnfullt, det är ju det svåra. Det är därför jag aldrig varit imponerad av liksom de här i rockhistorien mytomspunna 5-timmars spelningarna, liksom Lundell på Borgholms slottsruin i 4 timmar. Därför att spela 4 timmar, det är inte svårt. Välj de fetaste låtarna du har gjort, kör dem. Det är ju liksom enkelt, men att gå upp och göra det här knäckande gigget på 30 minuter, det är ju svårt liksom. Och jag tänker samma sak, vi får ju ofta propåer från folk som tycker att vi borde göra längre avsnitt, och det är ju verkligen så här, hade absolut inte varit något problem att sitta och gaffla i 2 timmar varje gång. Det är ju liksom, jag menar, vi kan ju prata hur länge som helst, vi sitter och pratar hela kvällar, det är lugnt. Men det blir inte bättre av det liksom, utan nu säger inte jag att vi har förfinat konstformen på entimmens podden heller. Det är rätt mycket trampa vatten här också. Men just den här, alltså utmaningen med en film som har mängder av karaktärer och massa storylines, det är väl snarare då så här, hur berättar du det på kärnfullast möjliga sätt? Berättar du det kanske i liksom sambandscentralen? Är det ett gäng radiooperatörer som liksom upplever den här handlingen genom att få massa rapporter utifrån, och det är så vi, alltså man kan inte, ja, man måste ju tänka om då, hur kan vi göra det kärnfullt? Jag är så trött på folk som inte kan sätta scope och begränsa sig.
Ja, verkligen. Men framförallt så blir det ju, alltså så här, jag ser ju hellre en 4 timmar lång film där saker mer makes sense än en kortad version där saker inte funkar, så att säga. För då är det ändå som att jag håller verkligen med om att det kärnfulla är det svåra, för det svåra är ju att koka ner saker till sin kärna, snarare att just lyckas med den där renodlingen. Men jag har ju hellre då långt och fungerande än kort och icke-fungerande, för då har ju någonting gått sönder ändå på något sätt. Men sen, jag håller verkligen med om att så här, det är enkelt att göra långt. Alltså, Zack Snyders versions absolut största svaghet är ju att han tycker att långt och mycket slow motion och saker gör att det känns stort och episkt, och det är inte det som gör att saker känns stora och episka liksom.
Ja, men där tänker jag att det är på manusnivån som problemet uppstår.
Ja, exakt. Liksom, att, ja.
Vi har pratat alldeles för mycket om en grej vi inte ska prata om, har du tänkt på det? Fast jag tycker att vi har inte pratat om filmen i sig, utan vi har pratat om ett formproblem.
Ja, men det är exakt, det var det jag också tänkte på. Det är helt, helt ointressant att prata om hur Batman är i Zack Snyders version eller någonting sånt.
Däremot så kan det finnas en annan form som är liksom, jag tänker på de här 14 delars fantasy-storierna. De är ju mer att likna vid en telenovela eller liksom en klassisk såpopera, där det är inte liksom målet, det är inte liksom att veckla upp konflikten och sen knyta ihop den som är poängen, utan det är att det ska pågå som är poängen. Man vill stanna i den världen. Och det, då har ju längd definitivt en poäng. Men jag läser just nu om Neil Stevensons Quicksilver, första delen i hans Baroque Cycle, och den har ju problemet också just det här. Alltså kärnan är så jävla bra, men transportsträckorna, vägen dit är liksom, det är för långt.
Ja, Neil Stevenson är en typisk författare som skulle behöva en kanske lite mer aggressiv redaktör i många fall. Men sen jag tänker också på det du säger med att just att folk önskar att vi skulle ha längre grejer och sånt. För mig är det också det bästa betyget som finns när någon önskar att någonting vore längre. Ja. För det betyder att man inte har nått punkten där någonting har blivit tråkigt eller liksom så här, alltså känslan, om man går ifrån någonting med känslan att jag vill ha lite till, är ju en väldigt bra grej på många sätt, tycker jag.
Sen behöver ingen veta att vi liksom är på toppen av vår förmåga när vi lyckas leverera en timme lyssningsbart. Liksom. jag berättade ju förra gången om att jag har liksom börjat pyssla i musikelektronikens värld. Och har fått väldigt fin...
Suttit hemma och pillat på lödkolven
oavbrutet. Exakt. Byggde en grej, fungerade. Stoltheten var extremt stor. Den slutade fungera. Jag måste felsöka den. Men det är upp och det är ner. Men man lär sig mycket nytt. Och jag har också fått lite hojt faktiskt. Jag fick hojt från Johan som hörde av sig. Och erbjöd sig att jag får ställa frågor till honom. Det känns jättebra. Tack för det. Det kommer jag säkert göra. Han hade redan byggt på en egen modulär synt. Så att han har varit där och är ett proffs, för han jobbar med detta. Så att, ja, det känns bra. Men sen så fick jag också ett mejl från Joel som skrev så här. Hej, jag vill först framföra min oerhörda sorg och Billys bekantas vägnar nu när han har trillat ner i musikelektronikens kaninhål. Sen kan jag inte låta bli att agera enabler. Jag råkar sitta på fler sovjetiska germaniumtransistorer än jag behöver för eget bruk. Tyvärr har nog den härliga doftcocktailen av tobak, elektronik och militärförråd som den ukrainska säljaren packar ner med försändelsen försvunnit. Men i en krets gör de nog sitt jobb. Så vi idkade lite byteshandel, för jag sitter ju ändå på lite Oddpod-klistermärken och sådana saker. Så man kan byta mot transistorer.
Vilka dyrgripar, va?
Och kanske är detta det som kommer rädda min nya hobby, för vet du? Jag har klivit rakt in i en världsomspännande kris som jag inte kände till innan jag började.
Berätta.
Känner du till halvledarkrisen?
Nej, men jag gissar att det handlar om att det är någon form av brist på någonting.
Ja, det är så här. Att i en liksom perfekt storm av olika skeenden, exempelvis distributionskedjorna sabbas av covid. Efterfrågan på hemelektronik ökar väldigt mycket under covid. Och sen så finns det ett par andra rörliga delar också. Men allt det här har gjort att det råder världsomspännande brist på en viss sorts komponenter.
Okej.
Och bristen är alltså så stor så att Volvo stängde all produktion i 5 veckor nu för att de inte har liksom delar till sin elektronik.
För att det är så många som ska sitta hemma och bygga modulärsyntar.
Exakt. Men problemet är ju då att när Apple måste liksom bumpa lanseringen av iPhone ett halvår och Volvo stänger ner sin fabrik helt och så vidare, då är det liksom inte när Billy Rimgard går in på en sajt för att beställa 3 stycken transistorer till sin synt, så är det 0 i antal levererbara. Det finns inte så jävla mycket man kan göra liksom. Det är inte så att jag kan ringa någon eller fixa, du vet, så här. Så just nu sitter jag med ett bygge som behöver 4 stycken transistorer och jag har beställt dem. Beräknad leveranstid är november.
Ja, men det var okej ändå. Alltså det hade ju kunnat vara, det känns som så här, om du står stilla på Volvo och det är liksom global kris med de här komponenterna, då känns det, hade lika gärna kunnat vara liksom sommaren 2022.
Ja, absolut. Så är det ju. Nej, så jag har, sen är ju liksom de komponenter de använder är ju lite mer sofistikerade. Det här är ju, ja, jag använder ju alltså ganska rudimentära grejer liksom.
Säg inte det. Jag tänker liksom att så här, storindustrin vill ju säkert, vad heter, skära ner på kostnader genom att köpa billig skit, medans hemmapulare som vill liksom ha ett bra syntljud, de är kanske beredda att skjuta till en extra 1000-lapp för att få den bra skiten, så att säga.
Just de här transistorerna som jag behöver nu, de har jag faktiskt löst. För jag hänger på ett forum där det finns andra syntbyggare och det var folk som hade sådana till övers. Så just den har jag löst. Men det kan ju, alltså det finns ju fler exempel på det här. Jag har ett gäng nu som jag väntar på som kommer i slutet av april och lite sånt. Men det kan vara så att jag ibland reachar out kanske på våra sociala medier eller kanske till och med här i avsnittet och efterlyser komponenter, och då finns jag här för byteshandel med Oddpod merch. Så.
Jag vet inte om jag är helt positiv till vad du håller på att förvandla den här podden till. Någon slags där.
Gula, ja. Sidorna för nej, skämt åsido, så vad inser jag ju hur jävla dålig timing det är att ge sig in i någonting där man inte kan, alltså där det råder global komponentbrist. Men jag kommer köra på.
Det var lite samma som att jag började spela Magic vintern 2020, och så pang, smäller det, och liksom så här kul att bara åka och träffa nya människor och göra någonting som tar en ur hemmet, och sen pang, smäller det till med en pandemi. Det blir förbjudet med liksom turneringar över hela världen. Det är så där.
Vi försöker ja. Utveckla oss. Ja.
Så fort man hittar något kul så får man ett rapp över fingrarna direkt om att sitt kvar där inne i grottan du och ruttna bort.
Men det roliga med det dock är ju att jag har fått en enorm nytändning vad gäller mitt eget musikpysslande. Jag håller på med lite Frönnäs-grejer nu som känns extremt inspirerande att pyssla med. Så.
Härligt att höra.
Vet du, det kryper en nyckelpiga över min dator nu. Jag sitter ju nere i huset på Öland. Och det är en jättenyvaken nyckelpiga här som går på min dator framför mig och nog längtar till värme. Det är första vårtecknet, tror jag. Mm.
Döda den. Vad heter det? jag tänkte att, vad heter, en sak, vi snuddade det där vid brist på saker på grund av covid. En positiv sak med covid har ju varit att det är lite folk ute. Jag har ju kunna ta kvällspromenader med min hund i liksom stora öde villaområden, och det har varit ganska mysigt ändå att liksom så här ha skymningen i ryggen och se liksom så här de här gigantiska villaområdena breda ut sig med inte en kotte ute någonstans, liksom man kan gå och tjuvtitta in i olika hem. Och jag pratade ju tidigare om att jag har lyssnat på din och Jennys fantastiska podd Eldfesten under de här promenaderna, men nu är ju Eldfesten slut då, så då har jag fått byta ut det här mot något annat, och då upptäckte jag
Above and Beyond, alltså House-kollektivets det är, vad ska man kalla det? Det är som en podcast fast en mixtape-serie-ish som de har släppt de senaste åren. Jag hade inte alls hört talas om det. Serien heter Group Therapy och de har gjort ett gäng avsnitt tillgängliga av den här som har tidigare varit otillgängliga. Och det är någonting med att ha liksom halvdan progressiv house i lurarna och gå igenom ett öde villaområde som ändå är ganska trevligt på något sätt. Och sen dessutom ha de har ju väldigt så här, slicka mellansnack mellan vissa av låtarna som jag uppskattar något enormt. Det känns som en så här radio-DJ-konstform som har gått förlorad. Det är aldrig liksom så här Jenny from Copenhagen says hello to them. Alltså det är aldrig den typen av liksom bara lite så här löst sladder emellan nu för tiden, utan det ska liksom vara en tes och det ska vara det, radio har podifierats liksom. Mm. Så att, vad heter det, för den som liksom behöver lite trance, lite progressive house i den här svåra tiden, så är det ändå ett litet tips från mig att ta sig an group therapy-serien av Above and Beyond.
Jag fick ju det tipset av dig och jag har lyssnat på det när jag har suttit med lödkolven, va? Och jag har mina synpunkter.
Jaså?
Det fanns ju något väldigt härligt med transen förr. Och det som transen hade som ingen annan liksom dansmusik eller elektronisk musik kunde ge en, det var ju ett väldigt gediget melodihantverk. Det fanns slingor, melodier, det var liksom translåtar var ju några få låtar som man kunde nynna. Du vet den här, och så kunde man nynna Jürgen Fries The Anthem och alla visste vilken man menade.
Alla. men det är väl också bara för att det är väldigt simplistiska melodier.
Definitivt, men det var melodier. Du kan inte nynna en börjarlåt liksom. Men någonting har ju hänt de senaste 10 åren där melodin har hamnat out of fashion ur musik generellt. Det finns en väldigt bra YouTube-video om det här som heter The Death of Melody, som tar upp det med många bra exempel och liksom visar på hur så här, ja, men i normala fall så kan man ju de beståndsdelar som finns av musik, ja, men typ ackord, voicing, tempo, melodi, de fyra är ju shit. Så fort jag säger någonting om musikteori så känner jag direkt att jag går bort med, och att någon sitter och ryter och är arg. Vi tar om det. Vi börjar från melodi. Det är ju en viktig del, en viktig komponent i musik. En av många viktiga komponenter. Och melodin har i princip försvunnit. Och i den här videon så tar man då upp liksom hur artister som allt ifrån Taylor Swift till mängder av folk som absolut har röstresurserna och låtskrivarresurserna för att ha melodier, numera ligger och hovrar på en eller två toner genom sina refränger liksom. Det mest klassiska exemplet på det här, det är väl The Weeknd, som alltid ligger här och sjunger. Han kommer aldrig. Han ligger alltid på
en inverterad E-type typ.
Ja, exakt. Och det är inte så att han inte kan, utan det är bara så att melodi inte är hippt.
Men jag skulle ändå säga, det är intressant att du nämner The Weeknd, för jag menar Blinding, heter den The Blinding Lights eller heter den Blinded by the Lights, är ju ett enormt melodibygge. Den går ju att nynna som fan.
Okej. Okay. Ja, kanske. Men grejen är
förlåt, jag ska inte skjuta din tes i sank. Melodin är död.
Ja. Men han menar på att liksom, i den här videon också så tar han ju upp liksom mest pop-exempel då, att det är så otroligt svårt att nynna hitlåtar från 10-talet, medan det var otroligt enkelt att nynna hitlåtar från 80-talet. Men han säger ju att det är ju inte något problem som isolerat till liksom någon streamlined pop-grej. Eller problem. Det är inte ett fenomen som är isolerat till streamlined pop. Utan han tar upp Hans Zimmer också som ett exempel. Mm. Mm. Där liksom hans 90-tals scores är, går att nynna. Medan hans 10-tals scores bara är ljud, typ. Och liksom... Han är noga att påpeka i den här analysvideon just det att han inte dömer någon eller säger att någon är för dålig för att skriva melodier, utan helt enkelt bara att så här, de stora artisterna har fattat att melodin är ohipp. Och det fick mig att tänka på så här, Melodifestivalen, att de låtarna känns ju alltid lite mögiga, lite gamla liksom, att det känns omodernt, och de har ju melodier. Så jag tänker att, så här, att det finns någonting inbyggt i det där att musikkulturen av idag liksom lutar inte på melodin för att ta sig framåt.
Men inte det lite grann för att Melodifestivalen, där har du liksom en chans att inprinta i hjärnan på lyssnaren på något sätt. Och lyckas du inte det på de här 3 minuterna som låten är, då är det liksom kört. Möjligtvis att om du är ett namn så kan du få liksom lite... Eller du får lite gratis skjuts om du är ett namn redan. Men låten måste liksom göra ett tydligt melodiskt intryck direkt. Annars så kommer du åka ur. Och då är man ju fortfarande kvar i det gamla tänket på något sätt.
Ja, men absolut. Så är det ju. Men jag hade ju hoppats att transen också var kvar i det gamla tänket. Nämligen ja. Att melodier är fina. Men när jag kastar mig in i group therapy, som jag håller med, jättefint format och de här sköna radio-DJ-surren mellan och så. Absolut, ljudvärlden, jag är ombord. Men melodidöden har ju nått även den progressiva housen och trendsen, kan jag ju konstatera.
Ja. Jo, men så är det ju verkligen. Det är ju, vad heter det... Det finns väl till och med en underkategori av trance som är melodic trance. Och även den, alltså det är en värld som styrs väldigt mycket av atmosfär just nu, känns det som.
Ja, det är verkligen.
Mycket det man jobbar med. Och det är ju liksom så här, jag kan också tänka mig att det handlar ganska mycket om ett mer tillbakalutat lyssnande på ett plan. Alltså det är mycket mer lyssna på i hörlurar nu och mindre lyssna i högtalare. Och det tror jag bidrar till att man liksom så här, hörlurslyssnandet blir liksom alltid mer passivt än, vad heter det, högtalarlyssnandet. Och det leder i sin tur också till att så här, det atmosfäriska kanske premieras för att det är oftast någonting man kanske har mer i bakgrunden än sätter på och lyssnar på ett plan.
Men för det är ju liksom basically... När man lyssnar på de här låtarna, lyssnade på den helt fantastiska, alltså en gammal hjälte ändå, Darren Tate. Han hade någon ny dänga som heter Grains. Och det låter ju typ som att det är ju bara en stor atmosfärisk ljudmatta, ungefär i samma liksom känslovärld som Hans Zimmers Interstellar soundtrack med ett beat över. Och det är det är. Och det är inte dåligt och det är fett och liksom man hör ju att det är en episk trance-låt. Men det är fortfarande ingen melodi, utan det är bara den här atmosfäriska mattan. Och den tyckte jag var ett ganska bra exempel på den här nya sorten. Men alltså vad transen är idag. Och jag kan sakna då Burned with Desire av Armin van Buuren, där det går liksom 4 olika melodier samtidigt typ.
Men det är intressant att du nämner Hans Zimmer, för det här du beskriver med melodins död, jag kommer också att tänka på det finns ett annat YouTube-klipp av en YouTuber som har lagt av tyvärr nu, som heter YouTube-kontot heter Every Frame a Painting, och han gjorde ett klipp om musiken i Marvel-filmerna. Att han pratade om att så här, om man kollar historiskt alla så gamla stora filmfranchises, så är musiken har en väldigt tydlig identitet. Och så tar han då liksom, framförallt massa John Williams exempel. Liksom, alla kan nynna på Indiana Jones-themet så att säga, eller James Bond-themet, eller Star Wars-themet. Till och med Harry Potter-låten har en egen identitet. Liksom. Men att ingen kan liksom nynna på soundtracket till en Marvel-film. Och han pratar ju om då, hans teori är ju att det här handlar om införandet av så kallad temp music. Jag tror vi vidrör temp music förut i podden, men det är alltså helt enkelt musik man har när man klipper. För nu för det är det så att du klipper i en dator, så kan du liksom så här, utan problem under liksom, så du gör ett utkast på en scen, så kan du utan problem bara så här ta en låt från en annan film och lägga i bakgrunden. Och tydligen då så är det till och med vanligt nu för att regissörer kommer med förslag på klipp mot den här låten, för det är den här känslan jag vill ha i scenen. Men det leder ju i sin tur till att sen då när man har klippt klart den här scenen, då ska den ju musikläggas på riktigt. Och problemet då är att om du har klippt den mot en redan existerande låt, så är ju scenen på ett plan redan bunden till en viss typ av melodi, en rytm, en typ av musik. Så att när sen då kompositören ska, vad heter det, sättas och skriva musik till det här, så är kompositören, ja, men ganska begränsad i vad som går att göra. Och framförallt då så finns det redan liksom som ett facit på typ så här ska det kännas, och det ska låta ungefär som den här musiken som redan finns. Och då får helt enkelt kompositören bara rätta sig in i ledet. Det finns inte liksom utrymme för att skapa så mycket egen identitet i musiken. Och det där är ju liksom synd på många sätt och vis. Kan jag känna. Jag kan, så bara sån här sak som att i Zack Snyder's Justice League så används Hans Zimmers Man of Steel theme, alltså låten som var då till Zack Snyder's Stålmannen-film. Den används återkommande på ett sätt som den inte gjorde i Joss Whedon-versionen. Och det bidrar med jättemycket. Bara att man säger, ah, nu kommer han. För man hör liksom låten börja spelas. Liksom. Och det där är ju någonting som verkligen kan bidra med en, ja, med en identitet och med en känsla. Så, och det, där är ju liksom melodin i fokus väldigt mycket.
Mm. Jag funderar på, ska man liksom... Är det vår uppgift att make trans great again? Ska vi liksom påbörja en crowdsourcad... Ska vi försöka få ihop någon schysst melodislinga som vi liksom kan utveckla till någonting och se om vi kan få ihop en rökare?
Absolut. Men tänker du att vi ska liksom... Så här, ska vi bara komma på melodislingan? Eller ska vi också liksom komma på göra beats, drop, allting sånt?
Ja, men jag tänker att det får växa fram runt melodin, men att vi gör det på det traditionella sättet, att vi inte börjar med en stor atmosfärisk matta, utan att man kommer på en schysst melodi och arrar den lite grann. Kanske flera, vi kanske kan inte få fram några olika versioner, så kan man på något sätt blanda in alla, om vi kan få liksom feedback så att den här kan växa organiskt fram och bli fet. Och sen så kommer vi såklart inte komma någonstans med den, för när man försöker skicka den då någonstans till group therapy så kommer de lyssna och så bara, va? Har melodier. Det känns väldigt 2004.
Ja, fan vad dassigt det här lät. Kommer de känna. Men vi måste ju bygga dem på de sovjetiska germaniumtransistorerna.
Just det. Ja, jag får börja med att bygga. Och jag visste att det skulle vara så här i slutet. Att kreativitet, alltså man tänker så här, nu ska jag lära mig bygga grejer för att jag sen ska göra musik med dem. Och sen kommer man bara sitta där. Och aldrig göra musik. Ja. Ja. Vi får se. Vi har tittat på film till idag.
Jajabub.
Och jag säger konsekvent när vi har pratat om den. The Harder They Come. Som ju är en helt annan typ av film. Men den heter ju The Harder They Fall.
Ja, snabb recap då. Så, vi fick ju ett USB-minne från John T. Chance. Och när vi till slut lyckades öppna det här USB-minnet så var det en härlig topp 20-lista på film noir-filmer som vi nu då har börjat att beta av. Det här var plats 20 helt enkelt. The Harder They Fall från 1956. Du gjorde ju liksom lite grann i alla fall live-tweetade tittandet på den här filmen.
Först måste jag bara säga att vad kul det var på Twitter där folk började använda Spartacus... En screenshot på Spartacus och skrev I'm John T. Chance. Ja. Det var otroligt bra. Vi tror att det är Stefan Cleef ändå som är John T. Chance.
Tror du?
Ja.
Jag tänker ju... jag vill inte veta på ett plan.
Nej.
Så jag, på ett sätt känner jag så att det är lite som vi i V for Vendetta. John T. Chance är en idé.
Ja, just det. Och just det, precis. Och den kanske
and ideas behöver... are bulletproof. Så att det är...
Den kanske inte behöver kräddas, nej. Utan John T. Chance är så stark på egna ben att vi inte behöver liksom... Ja, jag är med på det. Mm. Låt oss inte... Ja... The Harder They Fall öppnar ju otroligt starkt. Första minuterna är ju så jävla bra. Ingen dialog, ingenting. De bara åker omkring i New York. Allt är snyggt. Det är bara män. Bara kostymer. Alla röker. Och det går i princip på att de bara åker runt och hämtar upp folk. På extremt tomma gator. Det är så här. Idag när man ser bilder från städer i filmer så är det alltid köer. Men i den här öppningsscenen ser du ju väldigt tomma gator på New York. Och det är cleant, det är snyggt, det är svartvitt. Man fattar att det här är en hårdkokt noir-film.
Tror du det är folkdomt för att man har stängt av gator för filminspelning? Eller, och liksom inte så tänkt på att fan, då kommer det inte se ut som det gör i verkligheten. Eller tror du att det bara var mindre trafikerat på Manhattan 1956?
Är det inte bara mindre trafikerat liksom? För jag vet, när man läser... Man läser olika vittnesmål från Palmemordet. Då är det en sak som slår en extremt mycket, och det är hur lätt det var att hitta parkeringsplats 1986 i Stockholm. För alla, liksom, de ska åka in och gå på bio, eller de ska åka in och gå på restaurang, eller de ska in och hämta någon. Och de kör liksom in och parkerar alltid utanför dit de ska, på Sveavägen mitt i centrala Stockholm. Vilket är liksom, det är total fantasi att göra något liknande idag. Så att det, jag vet inte, förmodligen, det kanske handlar om en estetik, att på den tiden så var det liksom tomma gator som gällde, nu ska det vara kö genom någon tunnel och så vidare.
Handlingen då, superkondenserat i The Hardy Day Fall. Huvudperson är Humphrey Bogart, spelar ingen roll vad han heter egentligen, för han är Humphrey Bogart väldigt mycket, som är en newspaperman vars tidning precis har gått i konken, och nu då så jobbar han med PR. Och han blir inkopplad att göra PR till en anställd av en boxningsmanager, att börja göra PR för en boxare som är ganska dålig, eller jättedålig, men som den här managern då har sett till att ha ett antal fixade matcher för att då driva upp värdet på den här boxaren, så han ska kunna få en chans på en titelmatch. Och sen då så följer den här filmen då det moraliska i att den här boxaren för det första inte riktigt, alltså det, den här bild, hur den här boxaren porträtteras går att diskutera, men han är ju liksom svagbegåvad på något plan.
Men gigantisk fysiskt. Alltså han är ju jätte. Ja.
Och det finns ju någon slags moralisk underströmning i den här filmen om hur boxare behandlas väldigt illa. Alltså det är managers som tar alla pengarna. Medan står de här boxarna, då vinner massa matcher, men i slutändan hamnar på skid row ändå. Ja, och sen då så får vi följa då Bogarts moraliska resa i hur han då dels vill do right by den här dumma boxaren, och å ena sidan då vill tjäna pengar på att göra sitt PR-jobb. Det är en bra sammanfattning.
Ja, precis. Det är en turné genom USA där de liksom boostar den här boxarens brand för att tjäna massa pengar, och på vägen, ja, bara skiter i själva boxarna och sporten, så att säga.
Jag måste säga, den var inte super noirig. Om man tänker liksom så här, någon form av destillat av vad film noir är, så tänker jag i alla fall, jag vet, mycket skuggor, mörka gator, hårdkokta män finns det ju liksom en hel del av, men det är inte heller liksom, det finns ingen femme fatale ju som är klassisk för film noir-genren. Så att såhär, jag vet inte, skulle du säga att det är ju en film noir, men håller du med mig om att det inte är så mycket noir i denna noir?
Ja, för det finns ju en ett så här Roger Ebert-citat som har flutit omkring. Folk gillar att ta upp det. Där han, det går ut på att så här, det inte går. Det är en motsägelse att göra superhjältefilmer noir. Eftersom det som kännetecknar noir är att det absolut inte finns några hjältar. Att noir-genren är fri från, där är alla korrupta. Det finns liksom ingen... Det finns ingen hjälte. Men Humphrey Bogarts resa här slutar ändå med ett ingripande, eller vad man ska säga. Där han hjälper den här boxaren ut ur den här smutsiga världen och liksom ska ska avslöja alla managers smutsiga fasoner på något vis.
Precis. Noir-slutet hade snarare varit om Bogart insåg att världen är rutten och jag kan inte göra någonting åt det. Det hade mer varit ett noir-slut på något vis.
Exakt. Så att om man liksom, om man köper Roger Eberts definition av noir, så är det väl gränsfall, men däremot är ju stämningen, den är ju väldigt mycket så. Jag har ju läst en del böcker just det här året, och jag känner mig, alltså, jag tycker ju verkligen att så här, men det är ju genrens just, alltså, konceptet, en person som är medveten om att det han gör är fel, men ändå gör det därför att om inte han gör det så är det någon annan som gör det. Det är ju ändå en noir-grej. Mm. Liksom. Mm. Jag tyckte den var bra. Jag tyckte det trampar ju lite vatten i mitten när de bara åker från stad till stad till stad och det är samma grej som utspelar sig. För att liksom hela setupen är cool. Slutet, då börjar det bli kittligt, men däremellan ser det lite transportsträcka när de bara ska bygga upp den här boxarens brand, och det tyckte jag var lite segt. Det var liksom, ja.
Det är liksom också lite grann att man ser ganska snart vartåt det här barkar. Alltså just Bogarts insikt om att säga, det här är ju inte rätt, kommer lite för tidigt, om man ska, eller vad man ska säga. Om man ställer det i relation till hur långt det faktiskt tar i att det blir en ordentlig konflikt av insikten. För det är liksom så här, det är som att om man ville mjölka det, så hade man kanske behövt ge honom lite mer tydliga samvetskval, eller vad man ska säga, över vad det som pågår. För nu är det som att så här, man ser att han känner att det här är fel, men man gör liksom inte så mycket av det med i handlingen. Det är liksom så, diskuteras lite grann, men det blir liksom ingen direkt konflikt av det förrän i, som du säger, i slutet på historien. Det är lite synd. Och sen tycker jag liksom också, alltså det känns som att det finns en scen i filmen som innehåller ett tv-nyhetsreportage där en journalist intervjuar en gammal boxare som är lusfattig. Och det här reportaget är väldigt bidragande till att Bogart inser att så här, det här är ju liksom så här, han når en insikt om att boxarna behandlas dåligt tack vare det här tv-reportaget. Och killen som spelar boxaren i det tv-reportaget är ju ofantligt mycket bättre som en liksom utnyttjad boxare än han som den här gigantiska argentinaren som faktiskt spelar El Toro i filmen. För jag tycker att så här, scenerna med El Toro funkar liksom lite så där. Det är liksom lite pajigt på något sätt i hur han porträtteras.
Verkligen, verkligen. Ja, men det är verkligen en skillnad i filmberättande också. Idag skulle det inte funka att ha en sån liksom lite halv UFO. Alltså man kan ju också tänka sig att de har ju hittat någon som är liksom 2,20 och stor, och det kanske inte fanns ett jätte, alltså han kanske inte tog sig in på grund av sina skådespelar liksom talanger.
Nej, men det är så är det ju såklart. Men jag tänker så här, alltså han ska ju vara typ en Lenny från Möss och människor figur. Visst är det Lenny som är han som är stor och slow.
Ja, just det.
Ja, det är tydligt att han ska vara en sån figur, men problemet är att det är liksom inte ett sånt bra, han är inte så bra skriven och så bra porträtterad att man liksom aldrig riktigt får någon, alltså han går bara runt och bara I wanna go home, alltså det man kan bygga den karaktären lite mer, känner jag, för att väcka lite mer empati kanske.
Vad ser vi till nästa gång?
Jag vill bara också avslutningsvis säga att jag tyckte också att det var en ganska god rulle så där, men jag var inte blown away på något sätt, men en helt okej liksom mansfilm, eller vad man ska kalla det. Till nästa gång då, plats nummer 19 alltså på John T. Chance-listan är, då hoppar vi tillbaka 10 år i tiden till 1946 och ser The Killers. Jag måste faktiskt ninja-googla här vem det är som har gjort The Killers. Det känns som en väldigt generisk titel. Det är alltså Robert
Siod Mac som har gjort The Killers. Hämnarna heter den på svenska. Det är Burt Lancaster och Ava Gardner i huvudrollerna. Det är ändå bra rollista, känns det så.
Absolut, absolut.
Så den grymt. Betar vi av då till nästa avsnitt helt enkelt.
Hör du, ska vi kicka tillbaks lite och köra en The Incident?
Det är som att du alltid sparar en incident när det vankas helger på något sätt.
Ja, lite grann.
Det är vid jul, det är vid påsk och det är liksom midsommar. Då plockar Billy fram en incident.
Och det är liksom, det här är för alla de som har lyssnat fram till nu och inte har stängt av. De får godbiten. Nej, jag vet inte om ni är så jävla god. Men... jag snubblade över det här. Jag har läst ett gäng sajter om det här. Det jag kommer luta mig väldigt mycket mot kommer från en sajt som heter de173.com som hade liksom den vettigaste sammanställningen av alla ins and outs. Vi ska bege oss till Malackasundet. Det ligger mellan Malaysia och Singapore. Och där den där MH570 försvann.
Okej.
Vi är någonstans runt den 27 juni 1947. Och varför vi säger någonstans kommer jag återkomma till. Vi befinner oss på sjön där en båt som heter SS Orang Medan skickar ut en nödsignal och följt av en signal om att de behöver läkare. Det här är morse då. Det amerikanska lastfartyget Silver Star svarar och får Orang Medans position. Och telegrafisten meddelar då också att tredje styrman är död och att de inte får kontakt med maskinisten. Så det amerikanska lastfartyget Silver Star, de är ganska långt därifrån, men de ändrar kurs och börjar ta sig dit. Lite senare så kommer ett morsemeddelande igen där de säger: "All officers including the captain are dead, lying in chart room and bridge, possibly whole crew dead." Och sen så kom det massa morsen som man inte kunde förstå, följt av en liten paus, och sen kom det "I die." Och så var det tyst. 19 timmar, det här är lite, också en liten throwback till vårt spökskepp-avsnitt egentligen.
Mm. Mm.
19 timmar senare så nådde då Silver Star fram till SS Orang Medan och såg inga livstecken. Det var en lätt lutning åt styrbord, men inget dramatiskt. De försökte anropa dem via megafon men fick inget svar, så de anordnade ett search party, rodde över och klev ombord. Och när de kom ombord då låg besättningen döda runt om på däck. Ögonen var uppspärrade liksom, av skräck, ansiktsuttryck som var liksom förvridna. De hittade kaptenen på bryggan i samma skick. Styrman satt i kartrummet, radiooperatören som hade telegraferat med, han satt på sin plats med fingret på telegrafknappen. Och alla hade de här liksom, ögonen var liksom nästan utstående, så här stirrande. Men det fanns inga skador på skeppet och inga uppenbara fysiska skador på besättningen. Det var en livbåt som saknades, men när de var ombord här så känner de liksom en konstig doft av något slag. Så de tänker att de skulle återvända till sitt skepp och bärga Orang Medan tillbaka till hamnen. Men då när besättningen hade lämnat och började ge sig tillbaka till till Silver Star som deras fartyg hette, så började det ur lastrum nummer 4 ryka. Och kort därpå så exploderade Orang Medan och brann i flera timmar innan den till slut sjönk. 3 veckor senare så spolades den här livbåten som saknades. Den spolades i land på Marshallöarna. Det hade varit 7 personer igen från början. 6 var nu döda. Det var en som var levande. Och han kunde vårdas av en missionär som bodde där. Det här började sedan cirkulera i pressen. Januari 1948 så började de här Mystery SOS from Death Ship Det här är en story som liksom börjar snurra i europeiska tidningar då 1948. Men den har haft liksom den har kommit och gått lite. I 48, hösten 48 så berättar de om det här i amerikanska tidningar. Och det har hela tiden varit lite varianter på den här storyn med olika ingångar. Vi pausar där så länge.
Den har också blivit spel, den här historien.
Är det så?
Jajamän. Ett spel som kom, för att det är 2019, med Man of Medan.
Mm-hmm.
Som, vad heter det, är ett skräckspel. Det utspelar sig då i nutid. Och ett gäng ungdomar blir... de blir attackerade av, de är ute med en båt och de blir attackerade av pirater. Och så stöter de på ett skepp då som heter Man of Medan. Och ombord på det här skeppet då, så märker de att det är massa att besättningen är död, att det är så här andra världskriget besättning, och de börjar se spöken och grejer.
Mm. Ja, för Orang Medan är översatt så heter det Man of Medan.
Yes.
Ja.
Det är detsamma som A Clockwork Orange, så är väl också vad heter det, titeln Orange, i den titeln hänvisar väl också, egentligen är det liksom idén om människan som ett, som en maskin, alltså en människa som ett klockverk helt enkelt, har jag för mig. Det har för mig också att det kommer från någon slags sammanblandning, det är inte en tillfällighet att det här är Malaysia-trakten, någon slags sammanblandning mellan orangutanger och människor, alltså att, vad heter det, ordet har någon slags sammankoppling på något sätt.
Vad tycker du om det som mysterie hittills?
Det är ju ett kanonmysterium. Också i... Jag har som sagt spelat spelet, men jag hade inte... liksom, och jag visste att det fanns en bakgrundsstory, men jag kände inte till bakgrundshistorien alls. Det är ju spännande det här med att skeppet brann och sjönk, i och med att det försluter ju möjligheterna till förklaring på ett ganska bra sätt. Eller?
Mm.
Vad känner du själv?
Det som problematiserar det här för mig, det är att det finns inget spår av ett skepp som heter så här i Lloyds register. Man har inte kunnat liksom hitta skeppet, så att säga. Mm-hmm. Skeppets historia. Och jag sa ju tidigare att det var i början av 1948 som det här började snurra i europeiska tidningar, och hänvisar då till 27 juni 1947 som att det var då incidenten inträffade. Men gräver man lite, vilket DE173.com har gjort, så hittar man i brittiska tidningar. Nu ska vi se här. Daily Mirror, London, England, 22 november 1940. Alltså 8 år tidigare. Rubrik, Crew Dies in SOS Mystery. Samma story. Hampshire Telegraph, 29 november 1940. Story of Weird Sea Tragedy. I princip samma berättelse där också. Så att den har liksom gjort en runda 1940 med de här med samma fakta, samma båtnamn, samma typ förlopp. Men sen kommer den tillbaka 8 år senare som en ny nyhet. Och mycket av liksom det här 1948-grejen, det verkar vara källa till det, verkar vara en person som heter Silvio Cerli, som då ska ha träffat den här missionären från Marshallöarna som hade vårdat den sista överlevaren.
Mm-hmm.
Och att Silvio Cerli sen ger sig, eller Cerli kanske han heter. Och han har sen då, han är någon slags skribent som gav sig ut och börjar kränga den här till olika tidningar. Och där någonstans så börjar liksom gränsen mellan, är det en incident eller är det en jävligt bra skröna?
Ja, jag minns alltså förklaringen i spelet var att de hade med sig en skatt på skeppet. Alltså det är ett militärfartyg och att de har med sig en skatt. Och den här skatten kallas för, jag får med att den kallas för The Manchurian Gold. Men då det visar sig då i spelet att The Manchurian Gold är egentligen någon form av kemiskt stridsmedel som de har lyckats få tag på i de här resorna som det här militärskeppet har gjort. Och att det är då det här kemiska stridsmedlet som börjar läcka ut och gör att folk börjar hallucinera och bli våldsamma och beter sig. Alltså de blir knäppa i huvudet helt enkelt. Finns det sådana teorier runt verklighetens orangmedan?
Ja, det gör det. Mycket kretsar kring liksom just det här om det var en last med cyanidväte och någon form av kemiska stridsmedel typ. Det finns ju då, enligt den här Silvius Scarli, så har ju den sista överlevande besättningsmedlemmen hade ju då gett en ganska detaljerad story om att de hade lastat det här i Shanghai och att det var liksom, besättningen hade inte jobbat ihop förut utan hade rekryterats i hamnen och att det var mycket förfalskade dokument och sådana saker. Men att det var då liksom 15,000 boxes of sulfuric acid and cyanide and 20 canisters of nitroglycerin. Så att det här ska ha varit då liksom någon sån illegal last, för det var den typen av grejer man inte fick lasta på skepp och att det gick någonting fel där så att säga.
Och vad tror du själv då?
Alltså grejen är så här, som jag förstår det, både från den här sajten där jag har läst, jag kan posta den länken på vår Twitter, både där och i andra, inga andra källor heller som jag har läst, så framkommer det vad den här båten Silver Star, vad den gör sen efter att de har försökt rädda liksom. Rapporterar de det till myndigheter? Det verkar som att det är liksom först när de återvänder till USA som de berättar det här i hamn, vilket känns jättekonstigt, för de hade tydligen varit i kontakt med någon brittisk så här radiostation eller radiocentral för att bekräfta att de hade hört samma sak på morsen och du vet, sådana saker. Och grejen är, backar man till om det är 1940 som gäller, då fanns inte någon båt som hette Silver Star. Då hette den någonting annat. Den köptes typ 46 eller någonting och döptes om.
Okej.
Så att det är liksom, det är väldigt, väldigt svårt att bekräfta liksom med fakta de mest grundläggande sakerna som position, skepp och så vidare. För att ja, det finns, eftersom SS Orang Medan inte finns on record i Lloyds register, så ja, där, det är ju kittlande fortfarande, men är det en incident? Har det hänt?
Ja, alltså så här, om man vill vara lite konspiratoriskt lagd så är ju militärspåret här väldigt lockande, för då kan man ju förklara alltihop med att vet, det, har, liksom, det här var en hemlig last, eller det liksom så här, har sopats igen och så vidare, just för att det här skulle vara militäregendom på något sätt som skulle fraktas. Men det förutsätter ju då att det faktiskt har funnits. Och att, för jag menar, så om det har funnits så måste man ju förklara de här konstiga omständigheterna på något sätt. Liksom. Och då är ju en möjlig förklaring skulle ju kunna vara den typen av militär locket på, hemlig stämpling och så vidare. Men jag menar, så här, har det inte funnits, då är det ju fascinerande på hur den här skrönan kan få ändå förhållandevis bra fotfäste under en sån här, alltså så här, idag skulle man kunna sprida en sån här historia på internet hur enkelt som helst, men det är fascinerande att se en sån här historia, om det är liksom en urban myt, få sånt fotfäste i media vid den här tiden ändå. Vad tänker du själv?
Ja, precis, alltså det är någonting i, jag klickar igenom tidslinjen här. Och det är ju någonting i just det här glappet som känns så absurt. Att det får liksom, om det har hänt i slutet av 1939 så att det liksom blir nyheter 1940. Att det sen kommer tillbaka, fast med nya fartyg inblandade i och med att Silver Star inte fanns och sånt.
Mm.
Det är ju någonting i hela, alltså att den kommer tillbaka 10 år senare och sen fortsätter leva. För att sen är det på 50-talet nya artiklar om det liksom.
Ja. Men för det känns ju som att om det hade varit, om det här hade varit en skröna, så känns det ju som att det kanske hade varit omgärdat av, för jag menar, det är liksom ett spökskepp är ju en bra story. Och det känns som att man kanske hade haft, om det hade varit en skröna hade man kanske haft fler detaljer, om du förstår vad jag menar. Alltså,
just det.
Den kan ju liksom lätt göras mer intressant, den här skrönan, än den görs i den här. Alltså, det är ju okej spökhistoria med ett skepp som får ett nödanrop och hittar ett annat skepp där alla har dött av något oförklarligt och sen sprängs skeppet och sjunker. Som sagt, man stänger ju liksom förklaringsmöjligheterna där på ett sätt som gör att det kan vara en skröna. Men man har ju också kunnat krydda det ännu mer om det var en skröna liksom. Det var utomjordingar. Ja.
Ja, det är, man skulle ju också, alltså så här, man skulle ju kunna säga att det talar till dess fördel att det är samma grundhistoria, men att detaljerna är lite olika, för att det ändå är liksom i en tid där information färdas opålitligt och man inte riktigt vet. Alltså,
det är sant.
Det är många liksom led, eller vad man ska säga.
Mm. Men nu gillar inte du skräck, men spelet var ganska bra, så vill man uppleva den här skrönan så kan man definitivt spana in spelet med en om en dag, tycker jag.
Ja, grymt.
Ska vi säga så?
Det gör vi.
Då kan vi väl passa på att önska alla våra kära lyssnare en glad påsk.
Toppen. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Ha det fint.
Ha det bra. Hej då.